Podplay.
Vi testar den kinesiska spionballongen. 1-2-1-2. Min röst ska nu komma någonstans inifrån ditt förstörda hjärncentra. Någonstans, vad heter den här? Frontalloben, Hans. Där all gammal porr samlas upp. Något sånt.
Jag tänker på det när de tar gärningspersoner som har samlat otillbörlig pornografi, så står det att de upptäckte de ligger i datorn. Är det så att de har samlat ihop de här bilderna i någon mapp då och sitter och tittar på mig jämna med dem? Jag fattar inte. Eller ibland räcker det med att de bara surfat in på någon snusksida och så smack, då finns det i datorn så att säga.
Det behöver inte vara orolig. Var det inte gamla rockstjärnan Pete Townsend i The Who som torskade med en dator? Han torskade med en massa snuskbilder i burken. Han klarade sig på att han ingick i ett projekt som skulle förebygga övergrepp mot barn.
Och så att det var
forskningssyfte. Ja. Tusentals bilder i hans dator. Ja. Bland kinesiska spionballonger, bland turkiska jordbävningar. Nej, det handlar inte om en jordskredsseger för Erdogan i det här valet som gör att han plågar Sverige så förbannat med NATO-ansökan. Fan vad det plingar!
Ja, det gör.
Hej Dava! Något försenad, har ni börjat?
Ja.
Dava är alltså ingen turkisk bergsinfanterist i Erdogans armé som krossar kurder på helgen, utan det är våran demonproducent. Många tycker Dava är bättre än hela podden.
Ja, det kan jag hålla med om.
Ja, platser knappt i Mello längre. Va? Herregud, Jon Henrik Fjällgren vinner Mello i helgen. Och just idag så råkar det vara samernas nationaldag. När as we speak, alltså, när vi spelar in det.
Just det, precis. Ja,
det var bra timingen.
Det var bra timing, men det var ju två killar, stödiga killar i dunjackor som hade kidnappat en lille.
Ja.
Han stod ju som en liten smurf där i sameskrud mellan dem och såg inklämd ut och jojkade lite pliktskyldigt. Jag tycker det känns appropriering lång väg om jag ska vara petig.
De hade approprierat Ebba Busch gamla täckjacka också. Ja. För alla oss som inte såg Mello helgen, vi har ju någon slags intellektuell babelnivå här. Vi försöker stå över den breda så kallade populasen, även om det är den som just lyssnar på den här podden. Vi såg ju inte Mello, men de där grabbarna i täckjacka som stod runt honom som renhingstar på utanför Vittangi sameby. Vad fan var det för någonting? Är det som är epasnusk eller vad heter epadunk? Något sånt där. Hans, välkommen hem. Hans Wiklund, tu es retourné de la France à bientôt.
Ja.
Ça va? Hur var det i Frankrike?
Jo, men det var fint faktiskt. Jag var på den franska rivieran Côte d'Azur. Och en polare där som har ett fint hus i Villefranche. Jag var där och hälsade på honom. Och,
vet skattemyndigheten om det här huset?
Vi ska inte rota i hans förehavanden den biten. Däremot så har han ju som, nu kommer ihåg gamla fina programmet MTV Cribs.
Ja. Man fick besöka knarkares bostäder.
Ja, det var
någon
tjockis som hade skrivit en rapplåt. Och då, hej presto, hade han ett stort jävla hyrhus. Och dessutom ett stort garage fyllt med bilar. Och det hade min kompis också. Han hade två Geländewagen. Och en Rolls Royce. Nej, vad skulle jag skoja om sådana allvarliga saker? Det roliga var ju sen när jag sa min polare en Geländewagen. Och då visste inte du ens vad det var för sorts bil. Nej. Du som ska vara Tysklands vän.
Ja.
Men du googlade upp det.
Jag har googlat upp det som satan. För att spela lite lika beläst som hon Jessica Gedin i Babel. Geländewagen.
Hon är beläst till skillnad från oss.
Okej. Vi är låtsas belästa. Nej, men en Geländewagen, alltså terrängbil. Kommer av det tyska uttrycket Gelände. Alltså när Ukrainas, här kommer en historisk referens. När Ukrainas vägar blev leråkrar för tyska pansardivisioner, va? Så använde man Geländewagen.
Precis.
En slags fyrkantig jeep som Mercedes tryckte iväg. Jag har fått lära mig det faktiskt. Det var ju shahen av Iran som ville beställa ett säkerhetsfordon, och så tänkte han, är det någon som kan säkerhet så är det ju gamla överlevande tyska nazister på 70-talet i Västtyskland.
Ja.
Han hör av sig till Mercedes och de utvecklat tillsammans med shahen som då ägde gamla fina bilföretaget Daimler.
Just det.
Och han är med, shahen av Iran, Alltså innan det blev slöjtvång på kärringarna i Iran så är han med och utvecklar Mercedes Geländewagen.
Ja, precis som när Hitler var med och utvecklade Volkswagen.
Ja.
Eller var han det förresten? Ah, skitsamma, men Geländewagen, jäkla potent bil, ett stort jävla as till miljöförstörare givetvis. Men också en rolig bil att köra så att säga. Och den är också väldigt populär i, inte bara i Shahens diktatur utan i diktatur i allmänhet. Dessutom knarkkartellledare har ett förbläst för Geländewagen för att den ger ett lite ståtligt, pampigt, tyskt autobahn-nazistintryck sådär.
Ja, och till och med Kuba, denna förlovade demokratiska republik som hyllas varje vecka i Sveriges Radios paneler av bland annat Göran Greider och Lena Melin och lite andra vänsteraktivister. Kuba har ju släppt det här med ryska jeepar och skit. Jag tror att Fidel Castro, jag vet inte om han lever Raul Castro eller om det är en sån här hologram som styr landet.
Svårt att säga.
Men de har ju i kubanska armén så ingår det Mercedes Geländewagen. Jag tror fan i mig, på tal om arméer som inte fungerar. Mm. Jag tror till och med i svenska försvarsmakten, där finns det Mercedes Geländewagen.
Ja.
Gjorde väl att Volvo-direktörerna gnisslade tänder därför
det kan jag tro.
Volvo-suven håller ju inte riktigt nu när vi ska gå med i NATO och bomba kurder och hänga Johan Persson upp och ner i någon slags trädocka. Hörru du, fick du köra Geländewagen själv, Hans?
Nej.
Nej?
Nej. Så betrodde jag inte. Nej, men jag frågade heller inte. Jag skulle nog få köra den. Rollsen däremot fick jag inte. Jag vill heller inte köra den. Om ni är någon som har varit i bergsbyarna ovanför Nice på den franska rivieran så vet ni att det är ganska trångt och stenväggar som inramar de här små promenadvägarna som man ska köra bil på och ha lite möten. Så att,
trångt, hårt och köttigt, det är som första kvällen på en Pride-festival, Hans.
Ja, så 12 meter Rolls Royce är inte ett aktuellt för mig att köra, känner jag.
Men en
kanske om det var min egen, men det...
Ja. Nej, men det är ännu mera stil, klass och etikett, Hans, att sitta bredvid. Mm. Jag tänker på Winston...
Eller där bak snarare. Så flick. Nej, det sa
nej, men jag tänker på Winston Churchill. Jag tänker på Lord Mountbatten.
Ja.
Jag tänker på Boris Johnson. Jag tänker på han Rishi Sunak.
Liam Brady
körde väl på fyllan, tror jag. Mm-hmm. Ja, googla gärna upp Liam Brady, legendarisk irländsk mittfältare och stenhård kille som körde utan benskydd i Arsenal 1976 till 1982. Nej, men det är snyggare och flottare att sitta bredvid, Hans. Ja. Elvis Presley körde väl aldrig bil, köpte någon rosa Cadillac till sin gamla sura morsa och sin kåkfare till farsa. Mm. Men han körde ju aldrig bilar.
Nej.
Det är ju mera stil och klass att sitta där bak, Hans.
Ja, det.
Jag har ju åkt bak i polisbilar till och från fotbollsmatcher i unga år.
Även när Mikaela kör bilen, du i alla fall aldrig sätter på förarplats.
Nej, du påstår att jag har indragit körkort.
Nej, men du kanske bara inte kan köra bil men har körkort. Ja, nu kommer en sanning närmare här.
Då tillhör en majoritet i det här förbannade landet.
Ja,
absolut.
Precis, så svårt att surfa samtidigt som du kör bil också, så att man får ju prioritera.
Hörde du om polisen i Borås som stod vid ett rödljus för att få upp brottsstatistiken lite i det här förbannade landet. Han stod och plockade 20 rattsurfare på 20 minuter. Ja. I stort sett varenda käft som kom åkande i Borås i lördags vid rödljuset utanför Ellos Arena torskade för det.
Ja, han var ju jävla smart den där polisen, måste jag säga. Han gick och ställde sig, för han visste ju då att precis här, det är ett långt rödljus där man sitter och ugglar både länge och väl, och då är, per automatik är det ju många som är mobilskadade, då lyfter ju upp sin mobil i handen och där har du brottet, så att säga. Du utdömer ett bötesförläggande på plats, du har ett lagförande, du har en pinne i statistiken, så att, och 10 mobilsurfare ger ju samma resultat som 10 gängkriminella mördare, men de är ju lite svårare att få tag i, så att säga, så det gäller att prioritera för polisen. Jag förstår dem, särskilt om polisledningen nu är ute på bärtur fullständigt, så vill de ju gärna ha lite resultat åtminstone att luta sig mot, och nu fick de det från Borås, så att, grattis Borås.
Polisledningen påminner lite grann om en Geländewagen som kör upp i leran och i åken.
Mm.
Har du hört han som gick till tatueraren förresten? Tryck in en fräckis här, Hans.
Jaha.
Har du hört han som gick till tatueraren och ville ha en skog?
Är det något med nunnor?
Nej. Ja, vi kan säga det. Han hade gått förbi en nunnor, men han var på väg till tatueraren och så ville han ha en skogsmaskin tatuerat på könsorganet, och så frågade tatueraren: du, jag har tatuerat mycket konstiga saker, men ska du ha en skogsmaskin på könet? Ja. Ja, varför då? Då hängde han ut den, höll den med bägge händerna och sa: jo, för den här ska pressas genom lera och skit. Sen vet jag inte om nunnorna tog vägen. Det gick väl hem. Det var ju mycket att göra.
Ja,
absolut. Du, på tal om poliser som inte exakt gör det de ska, det viktiga är det här med att den här snuten som plockade 20 stycken rattsurfare. Mm. Det är ju ett, att det hamnar i tidningarna. Det har varit i varenda kvällstidning den här insatsen. De har gjort en punktinsats mot Svenne Bananer och hantverkare och skit som åker runt och försöker försörja andra.
Jag försöker dra ihop till samhällsbygget. Ja. Just det.
Och det andra viktiga, att någon kommunikatör, snuten har väl 2000 anställda kommunikatörer, att någon kommunikatör kontaktar Brå så att man kan gå ut med det här och visa att brottsligheten faktiskt inte ökar i Sverige. Nej. Utan brottsutredningarna når framgångar. Kom det inte i veckan också, Hans, att bankrån är numera ett minneblott. Det var en kriminalhistorisk kriminalhistoria som skrevs på nyåret, därför att under 2022 så var det inte ett enda bankrån som skedde i Sverige.
Nej,
alltså vi pratar traditionella bankrån där bankrånen snor kontanter och flörtar och river BH:n av någon stackars bankkassörska. Det handlar alltså inte om de rån som banken utsätter oss för med 0,0% ränta på vanliga sparkonton.
Nej, precis.
Utan det var traditionella bankrån. Inte ett enda förra året.
Nej, precis. Jag har suttit och bläddrat i Brås rapport. Du vet att jag gör det. Jag har ju det som nattlektyr och sådär.
Lätt att somna till dem, är det?
Det är det. Jag höll mig vaken emellertid. Jag kunde då notera 4 anmälda bankrån 2021 och sen 2022, precis som du så korrekt säger, så inte ett enda.
Noll,
en bankrån,
alltså.
Noll. Och det här, man är inte så förvånad på Brå, utan det här ligger ju då helt i linje med den trend som försiggått de senaste decennierna. Det vill säga att från att ha varit en oerhört populär sysselsättning på 70-talet, Clark Olofsson och Jan Olssons, det var Jan Olssons bankrån egentligen på Norrmalmstorgs dramat, och sen så ringde ju han in Clarken. Så han hade ju inte med saken att göra egentligen. Och polisen gjorde ett av flera otroligt hårresande misstag att föra in en civilist. Ja, nu kan man ju säga att Clark kanske inte direkt någon civilist, men han är faktiskt oskyldig till just det här.
Han var en militant civilist som hade specialiserat på så kallat civilt motstånd för egen vinning, med andra ord kriminalitet.
Omvänd Robin Hood. Då begärde han ju in Clark, och de lämnade ut Clark. Janne kunde ju lika bra satt en nia rakt i ansiktet på Clark Olofsson så fort han gick in, och då hade polisen haft ett mord på samvetet.
Janne Olsson hade förmodligen missat den här gamla torftiga misslyckade bilhandeln. De lärde ju känna varandra på kåken i Kalmar.
Janne kände Clark, men inte tvärtom. Och Clark, han njöt ju av situationen såklart. Ja. Ni har ju säkert sett den där tv-serien på Netflix. Han kom in och han började snacka med brudarna. Han tyckte ju, han hade ju, istället för att sitta borta på Kumla, så var det ju liksom en heyday för honom att vara där. Så bankrån var ju en liksom, och avlöste ju också postrånen som var väldigt... För posten handlade ju mer med kontanter än vad bankerna gjorde, även i historiskt så att säga.
Och hade betydligt sämre säkerhetstänk. Ja. De hade ett säkerhetstänk ungefär som Säpo, som lät en illegal städare städa hemma hos statsministern.
Ja, ungefär
så. Det var så jävla dåligt var det.
Ja, och då var det ju så att de flesta vanliga svenbanan då, de hade ju sina surt förvärde pengar just på posten. De gick till posten för att hämta ut pengar och så vidare. Det bara var fint folk som gick på banken och hade med sig kanske en följ, men inte så mycket kontanter sådär. Hur som helst, det sista sen hade vi ju då, om man ska nämna några historiska bankrån eller värderån då, som det kanske också...
Västberga-grabbarna!
Det har ju helikopterstöten i Västberga från 2009 givetvis, men också...
Vi ska alltså inte förväxla den, som man ofta gör i media och i sån här poddbrus och sån här skitunderhållning som i podden Inaktuellt. Vi ska alltså inte förväxla den med helikopterattacken från Anders Borg på den här skärgårdsön under kräftskivan, när han får stoppa upp en snorre rätt upp i ansiktet på Carl Bildts fru, som också hon hade fått lite för mycket rödvin. Det här är riktig helikopter.
Det var en helt annan historia. Så att, och sen hade du infama Arlanda-rånet också som fick ett långt efterspel med mord och sådär. Nu är vi av med bankrånen, och varför har det blivit så? Ja, det enkla skälet att vi inte har så mycket kontanthantering längre. Sen så har man ju då byggt ut säkerhetsrutinerna både för värdetransporter och för banker. Bankerna har ju bara tagit bort pengarna, så det var ju enkelt löst. Värdetransporterna måste ju ändå fortgå, för det finns trots allt lite pengar i omlopp sådär, eller kontanta pengar. Och sen har man ju då färgningar och sedlar och säkrade bankomater och så vidare. Så att man har ju liksom lyckats jobba bort de kriminella från just den här lilla fraktionen utav brottslighet.
färgning av sedlar, det som vi dagligt tal kallar för svarta pengar. Mm. Nej, men det kontantlösa samhället är ju i stort sett genomfört i Sverige som enda land i världen, ja, där man inte kan betala kontant om man kliver på en buss för att bli kanske förnedringsrånad av något ungdomsgäng som häckar längst bak i bussen. Mm. Ta upp jävlarnas suta pengar, jag har inga pengar. Nej, men vi kan väl få förnedra en stund i alla fall. Ja, varsågoda pojkar, jag är på väg till ett skitjobb på morgonradion. Ja. Men sen har du också det tantlösa samhället som den mycket, mycket starka gaylobbyn försöker införa. Aha. Alltså avveckla det här med tante.
Ja, ja, ja.
Eller hur? Och sen pratar du att postrån har försvunnit, inte för det minsta. Jag som fortfarande skickar julkort för att bevaka mina arv, vet ju att man blir för fan rånad om man ska skicka
ett... Ja, de kommer inte fram, ja, så att själva portot blir någon form av indirekt bedrägeri.
Postnord föreslog att de skulle bara behöva dela ut vanliga 20 grams brev var tredje dag. I samband med det så vill man höja porto till 14 spänn. Ja. Men... det är ju billigare att bli rånad på nattbussen.
Ja, fast där hade vi ju faktiskt en bra lösning på det där. För det är ju så att man Postnord kan säga så att vi bär ut posten en gång i månaden. Och vi kommer ju inte märka någonting, för då kommer det posten en gång i månaden. Vi vet ju inte när den där posten skickas. Det är klart, om det kommer ett julkort i juni, man kan ju bara ordna oråd sådär. Men i övrigt så tänker man ju inte så mycket på det, och man får fakturan och så får man två betalningsfakturor samtidigt som fakturan kommer. Men de flesta kreditbolag jobbar ju redan på det viset, så att säga, så att det är ju liksom, vi kommer inte märka någonting, så det kan de gott göra.
Posten gjorde det stora misstaget att annonsera ut att man nu ska dela ut posten var tredje dag. Hade man inte sagt någonting så hade man bara tyckt att ja, men det är väl någon liten tillfällighet. Ibland kommer posten med sån här skön statistik att ja, det ska du veta, 98% av försändelser kommer fram i tid. Hur fan vet jag det då?
Ja, och sen vad ska de för detta bankkronorna göra nu? De flesta är ju lite äldre. Jag tänker på den gamla gubbligan till exempel, helikopterrånarna.
Maskeradligan.
Ja, precis. Gorbyligan och alla de här.
Mörbyligan.
Ja, exakt.
Och gammalt fint punkband, Mörbyligan.
Är det?
Ja.
Nej, vad ska de göra nu då? Ja, de börjar ju närma sig pensionen givetvis, men vad ska deras arvtagare göra, alla de nya kriminella i Sverige? Ja, det finns ju gott om andra saker. Det är personrånen, heminvasionen, bedrägerierna. Sen finns det fortfarande pengar på växlingskontor och så vidare. Och sen så är det liksom hårdvaror som juveler och framförallt kanske klockor som är den bästa valutan i den kriminella världen, så vitt jag förstår.
Heminvasion alltså, det kan vara två olika saker. Det är att när IKEA-katalogen kommer, det är ett jävla övergrepp på oss.
Smack, säger Björn, flyger upp ur sängen.
Köp en hög med plankor från Ukrainas skogar, montera ihop skiten själv och betala. Mm. Hörde att IKEA i Kairo förresten, de har inte märkt någonting av att Sverige efter en koranbränning av Sverigedemokraternas statsminister har nästan blivit Paludan.
De har inte
märkt någonting. Ja. Det är full fart i IKEA i Kairo.
Ja, ja. Annars var invändningen, och det var ju universitetet i Kairo där imamen sa att nej, vi ska bojkotta svenska varor. Vilka idéer då? Vad fan, och gör de för någonting i Sverige? Dalahästar? Ja, det kan vi väl tänka oss att skita och köpa. Men IKEA är ju ändå sådär. Men då sa de flesta Kairobor att nej, IKEA är så himla dyrt här så att vi sitter på golvet heller.
Exakt. Vi går vidare och Hans, eller vi går inte vidare.
Det gör vi aldrig.
Jag har glömt en sak, Hans. Du frågar vad gamla kriminella bankroner ska göra nu. Ja, de kan ju bland annat sitta i SVT och få prata ut exakt och stå helt oemotsagda. Var det inte Clark Olofsson som dök upp hos, jag vet inte om det var Anna Hedenmo eller Malou von Sivers?
Ja, var hos Malou var det. Hon har ju en särskild förbläss för antingen kulturarbetare av karaktären Torsten Flink eller rånare av karaktären Olofsson.
Hon frågade Clark Olofsson sådär, du har aldrig jobbat, Clark, i den här infamösa intervjun. Nej, jag har inte hunnit för fan. Men vad har du gjort då? Nej, jag var tvungen att begå brott, vet du, för att försörja mig. Det fanns ingen tid till arbete helt enkelt. Han fick väl en plats på journalisthögskolan. Det här är riktigt jävla gamla historiska referenser. Ja. Han fick en plats på journalisthögskolan. Mm. Han hade enligt den här intervjun inte en sekunds tanke och inte för avsikt överhuvudtaget att någonsin bli journalist.
Nej, för tusan heller.
Skönt att komma ut. Ja, sen påstår han också att han satte ju på någon kriminalvårdsanstalts ansvarige chef.
Ja,
man, han en påstod... tant som hämtade honom efter tjänstetid, och så åkte de till en hotell och där satt han på en i avgasröret.
Exakt. Han ljuger som en häst travar. Så att...
han kan ju för fan börja podda så mycket ljuger.
Ja, nästan. Jag tänker på det de däremot har gemensamt, Clark och de andra, de har ju faktiskt överlevt. Det kan man inte säga om dagens nya kriminella. De klipps ju redan i 50-årsåldern. Jag tänker givetvis...
15-årsåldern.
Precis. Vad sa jag?
Du sa 50-årsåldern.
Nej, det gjorde jag inte.
Jo, du har ju din egen... Din egen vad heter det? Inte övergångsålder. Vad heter det i vårt fall?
Klimakteriet.
Nej, undergångsåldern. Folk i 15-årsåldern som häktas, det är ju lika unikt som att bankrånen har upphört, för fan. 15-åringar som häktas.
Ja, vi har i storleksordningen bara under 2023 nu, vad är det, 12 eller 14 pojkar under 18 år, och någon flicka också faktiskt, som har blivit i alla fall gripna, anhållna och en del häktade. Den senaste då, det är ju den grabben som misstänks för skjutningen i Skogås. Han är 15 år och han sköt då en kille som var 15 år också, och han är numera häktad. Och då, man är ju lite restriktiv för, med häktningar på barn under 18 år sådär, och det finns ju förslag att det ska finnas en maxtid på 3 veckor, och det borde väl faktiskt rimligt. Man ska ju alltid ha en skyndsamhet när det gäller att utreda brott där unga personer är inblandade. Det var någonting annat.
Får jag bara fråga, tre veckor, är det den sammanlagda tiden innan polisen dyker upp på brottsplatsen?
Nästan. Mm. Men en annan unik sak med den här killen, 15-åringen, den numera häktade 15-åringen, det är att han är den enda bland de här 12-14 andra häktade för mord och bombningar under 2023, att han faktiskt är född i Sverige.
Vilket, det gör honom för fan lika unik som Clark Olofsson, ja, i ett par mysbyxor.
Mer eller mindre, och nu kan man ju faktiskt beskylla socialtjänst och andra. Då måste ju faktiskt de ha haft lite grann med saken att göra. Ja. Till exempel placerat den här grabben på ett HVB-hem, vilket egentligen inte så bra plats för unga kriminella, eftersom där är ju tanken att det ska bygga på frivillighet och självbestämmande och sådär, och stärka ungdomarnas inflytande, egenmakt och delaktighet, vilket inte är exakt det som en 15-årig mördare behöver. Men jag kan göra fel här, men jag vet inte vad du tycker.
Så här var det också, det var ju en gruppvåldtäkt i, om det var i Malmö eller i Helsingborg, jag vet inte, men då var det ju tidigare ostraffade grabbar som var under 18 år, och där blev straffet utdömt, Hans. Straffet är ungdomsövervakning enligt socialtjänsten. Nej, men fan vad bra. Ungdomsövervakning.
Ja, det betyder normalt att man får vara hemma i sitt dysfunktionella hem, och så ska man då övervakas av en släkting eller liknande.
Du får bo hemma. Ja. Med enda restriktionen, du får inte gå ut på helgerna.
Nej. Och sen var det sådär märkligt. Det kan vara en del som busar och gör det i alla fall, vet du.
Ah, det tror jag inte, Hans. Vi måste ju lita på människor. Jo. Herregud, vi måste ju på heder och samvete kunna lita på att människor gör rätt för sig.
Ja, men nu kan vi ju lita på att folk inte begår bankrån i alla fall. Ja. Eller är det så att någon kommer att triggas av den här statistiken? Noll bankrån, vad fasen! Nu jäklar, nu kör vi! Man vill ju ändå ställa till lite problem för Brå när de får en kurva som går rakt uppåt. En ökning på 100% på ett år.
Det är knappt så att en Mercedes Geländewagen tar sig upp för den där kurvan som går spikrakt uppåt. Nej. Det var också kul när de sa i någon sån här SVT-intervju, eller om det möjligen var någon slags kvällstidning, jag har så svårt att känna skillnad på de där två medierna numera, att det var gemensamt för de här yngre tonårsgrabbarna, det är att de har frånvarande pappor.
Ja, just.
Jag tror inte en jävla sekund på att det är så, för att gängse norm i många kretsar, inte i alla, men i många kretsar, det är att man bor mamma och pappa på en adress, sen flyttar pappan därifrån.
Vart då?
Han fixar ett hyreskontrakt på annat ställe. Aha. Och sen hyr man ut den lägenheten svart i andra hand till överpriser, medan pappan fortfarande bor hemma. Därför att i vissa kulturer, kanske inte den svenska kulturen, så är det ganska så tabu att skilja sig och att överhuvudtaget separera. Ibland kan man separera unga tjejer från balkonger, men överhuvudtaget så är det väldigt, väldigt sällsynt i den här typen av kulturellt etniska kretsar att man skiljer sig. Ofta så bor pappan fortfarande kvar hemma, som socialtjänsten tog sina stora feta tjocka arslen och sina snegårda träskor och kanske gjorde ett hembesök. Pling plong, hur var det här då? Men det gör man inte, utan socialtjänsten har som gängse norm att man ringer till sina klienter och frågar: hej, hur går det? Jo tack, det går bra. Om ni skulle ringa på dörren skulle ni upptäcka att i de allra flesta fall när man har angivit att det är frånvarande pappor, så bor pappan fortfarande hemma.
Ja, och troligtvis hemma dagtid också, så att det kommer ju att göra en bit om, visst, det kanske, jag hör att du ser en konspiration där, men faktum är ändå att jag tror ändå att vård i hemmet är bättre än HVB-hem, för att det är faktiskt ingen bra plats för kriminella, och häkte är ingen bra plats heller, men det, och
ni ska jag säger som också, Greta Thunberg, barn måste få vara barn för fan, sluta kör bil, sluta flyga.
Ja, men i hennes fall kan det vara dags att bli lite vuxen nu när hon är 30-årsåldern.
Är hon 30 år? Fan, Hans, vi har glömt en grej. Vi har glömt att åldersbestämma dels de här 15-åringarna som man fångade in utanför sushi-restaurangen i Skogås, och dels åldersbestämma Greta Thunberg, och dels har vi glömt våran outlaw country, Hans.
Oj.
För fan. Ett inaktuellt utan Jonas och Hans, det skulle funka, men ett inaktuellt utan vår demonproducent Davva och hans skattefifflande
pizzabagare till pappa. Ja.
Det funkar inte. Du var ju i Frankrike, Hans.
Ja, ja, ja.
Vill du ha lite fransk outlaw country?
Ja, men gärna. Det skulle passa.
Tur att du sa det, för att jag har cueat upp.
Det var du som sa det, men jag...
Nej, men tur att du godkänner
det
i alla fall.
Ja, ja, det är...
Vi måste få upp pinstatistiken här när det gäller countrylåtar. Ja. För första gången i Inaktuellts 200 avsnitt långa historia spelar vi nu fransk outlaw country. Det här är fransmännens svar på Ulf Lundell. Fast ändå inte, för den här killen är nykterist. Han är inte...
Eller vad åtminstone, han är väl inte med oss längre.
Nej fan, han har dött han också. Det?
Ja, och han fick ju faktiskt en, vi ska ju snart få höra det här, men han fick ju en statsmannamässig begravning i Paris faktiskt, där man paraderade med kistan och så vidare, så att han var väldigt stor.
Den här killen är som bankrån i Sverige. Han finns inte mer. Nej. He has ceased to be. Han är, vad säger fransmännen? Kaputt, sa ju Heinrich Himmler när han köpte en Geländewagen av några skohandlare i Dortmund 1940. Men vad säger man, vad är förstört i, vad säger man i Frankrike? Cetou?
Ja.
Umgicks du bara med svenskar i Frankrike?
Ja, för fan.
Alltså.
Jag kan ju inte franska, vet du, så det gick ju inte.
Outlaw country de la française för första gången. Det här är Johnny Hallyday, alltså fransmännens svar på Ola Magnell, i Eddie Cochrans gamla Something Else, fast på franska, live från Bryssel. Jag kan ha pur, säkert jag. Du längtar tillbaks till soliga Nice och den engelska promenaden, som den stora stritan heter det, va?
Ja, just det, precis. Ja. Ja, ja.
Hörru du, på tal om poliser och bankrånare, Runar Sögaard, rådjursjägaren och första inspicient av Carola Häggqvist. Mm. Han muckar från kåken i helgen.
Ja, vad roligt att höra.
Ja, verkligen.
Ja, han har ju suttit bra länge, lite längre än han borde ha gjort egentligen, för att han varit så förbannat krånglig.
Ja.
Och knalltransport mellan olika anstalter. Han är ju numera mer kåkfarare än predikant egentligen, och han hamnade ju på anstalter med allt högre säkerhetsklass, och det var ju inte enbart för hans egen farlighet som möjligtvis är begränsad, förutom för rådjur då. Men däremot så började han ju ondgöra. Ja, precis. Du ska ju veta, om du sitter med inte bankkronor, för det sitter ju inga längre, men med mördare och våldtäktsmän och så vidare, då ska man vara lite försiktig med att inte vara så yvig som Runa kan ha en tendens till.
Han skulle ha vänt den andra kinden till, som det står i vår heliga skrift, vårt nya testamente.
Mm.
Lite kul när han muckar, då hade han kallats för Bingo. Han har ju suttit på 5 olika kåkar på 20 månader, vilket är, han har bytt kåk alltså var fjärde månad. Det gör ju inte ens, det gjorde ju för fan inte ens Änglamördaren och Thomas Quick och det här gamla gardet. Nej. Myrberg, va? Leffe Myran.
Ja.
Din polare.
Ja, Axmyr. Axmyr är inte heller längre med oss. Ja, gamle dubbelmördaren Leif Axmyr. Jag var ju till hälsa på honom när han satt på Katrineholm.
Ja.
Han var ju märkt av sjukdom då, så han fick ju faktiskt komma ut. Han var ju den som satt längst i fängelse, över 33 år eller vad det var.
Bildgoogla gärna Leif Axmyr. Han ser ut som en blandning alltså mellan Jon Henrik Fjällgren,
Jokkmokks-Jokke och vem fan var det med?
Robert Wells.
Där har han.
Ja. Mm. Balsamindianen Robert Wells, en mästare på flyget.
Ja, han kom ut i alla fall i livets slutskede och deltog på Almedalsveckan.
Jaså?
Ja, var ingen som riktig säkerhetskontroll alls.
Som mentor åt Theodor Engström då, eller?
Ja.
Nej, men en som kom ut med heden i behåll också, det var ju Runar. Såg du när Expressen nosade upp honom när han står på en trottoar på Anrika Östermalm, så kommer det fram en äldre dam med stifttänder och en sån här Burberry Melitta keps på skallen och serverar honom champagne och gratulerar Runar Sögaard till frigivningen.
Ja.
Och Runar står, utan att ta av sig sina AirPods, sen står han och lyssnar på henne och är lite sådär allmänt ointresserad. Sen tar det Runar 72 timmar innan han startar upp sina företag.
Ja, det är snitsigt gjort, särskilt om man har näringsförbud i 12 år.
Han är för fan en entreprenör.
Ja, jag vet inte vem man skulle ha som målvakt på den där skiten. Carola är väl inte särskilt intresserad längre.
Nej, men hans lilla grabb vet han, Wolfgang Amadeus Mozart.
Ja, som... men han verkar så himla rejäl och duktig, så det tror jag inte han vill blanda sig i pappans skumraska affärer. Men det är klart, det är blod i tjockare än vatten, eller hur, Jonas?
Ja, det kan man väl lugnt påstå. Framförallt mitt.
Eller är det tvärtom?
Jag tror att det är tvärtom.
Fan, har ju vattnet gått här.
Ja. Vi får ta oss upp för den här kagen med en så kallad geländervagen. Du, kinesisk spionballong över USA. Mm. Det tar 3 dagar för jänkarna att skjuta ner den. Det säger ju allt om amerikanska missilförsvaret. Att de inte får ner den där skiten på en gång.
Nej, det var, ju...
var det från TikTok kineserna hade skickat upp?
Ja, jag undrade. Det var ju märkligt det där. Ja. Det var en gigantisk ballong, nästan i storlek av Globen var det någon som såg. Det var lite svårt att se perspektivet för den var ganska högt upp i skyn.
Ballongen var större än tidigare nämnda Clark Elofssons ego, så vi snackar något riktigt stort och uppblåst.
Ja, och den där har ju seglat ner från Nordpolen över Alaska och sen över Kanada och sen in över amerikanskt territorium. Och vad Joe Biden säger då, det var ju svårt att förstå vad han sa. Men han menar ju att man kan inte skjuta ner den där över bebyggt område, för då kan vi få balkongbitar. Nej, inte balkongbitar. Ballongbitar. Ungefär som i huvudet då, de stackars bönderna som bor där nere. Så man väntade tills den var ute över havet.
Vattnet, ja. Ja, visst.
Och sen lyckades ju F-14-piloten att pricka den där. Det var inte, kan ju inte ha varit supersvårt om det är en ballong stor som Globen, tänker jag, som seglar i 1 kilometer i timmen.
Det var märkligt också att det var, hela världens kameror var ju på det här. Det var märkligt att det var just F-14 som jänkarna använde för att skjuta ner den här spionballongen från regimen i Kina. Mm. F-16 är numera bokade för Erdogan. Jajamän. Man måste ju få dem innan han skickar in koranbrännande Sverige och finkolingarna i NATO.
Ja, sen är det ytterst tveksamt om det faktiskt är en spionballong. Jag tycker att det verkar lite, är de verkligen så korkade som skickar upp en ballong stor som Globen, som det dessutom är kinesiska loggor på, som för att spionera? Jag tror ju mer på kinesernas idé om att det där är någon form av väderballong som ska göra andra typer av mätningar. Sen är det alltid så att det blir ju alltid lite, kommer alltid lite i slasken så att säga. Man kan få lite mer information än vad man kanske hade tänkt sig. Det är inte bara moln och regndroppar och skit, utan kanske någon anrikningsanläggning i Oregon kan ha halkat med också.
Den var ju proppfylld med helium, eller som det heter på kinesiska då, dissidenter som inte säger ja till regimens nya pålagor om bland annat covid-restriktioner.
Ja,
nej, men allt det som en sån här spionballong skulle kunna hitta till en Instamatic-kamera tillverkad av kinesiska piratföretag. Mm. Det kan ju kinesiska satellitkameror se redan innan. Du? Men sen är det jävligt märkligt, det var väldigt signifikativt också att Joe Biden berättade i något förhör på CNN att jag sa faktiskt till redan i onsdags att de skulle skjuta ner den där ballongen, men de väntar till ett lämpligt läge. För första gången i världshistorien så tänker den amerikanska försvarsmakten på att civila kan faktiskt drabbas när vi skjuter med raketer och bomber från våra stridsflygplan, våra F-14.
Ja, nu tog ju kineserna, varit irriterade förstås. Och Blinken fick inte göra sitt statsbesök i Kina och så vidare. Och konsekvensen blev så småningom att den kinesiska väderchefen fick sparken. Och det är ju också fantastiskt att du har ett land med 1,5 miljarder invånare som har en väderchef. Vad fan gör han för någonting? Och sen kommer jag att tänka på, så minns jag första gången jag var i Kina efter OS i Peking. Då kommer jag ihåg att då fanns det ju en väderchef som var jävligt liksom instrumentell när det gällde att spränga bort molnen, eller smoggen då, för att man skulle... idrottare från hela världen skulle åtminstone kunna andas medan de sprang maraton och sådär. Så att då sprängde man bort smogmolnen helt enkelt.
Pekings himmel såg ut ungefär som Bosse Ringholms liksvepning. Det var grått, grått, tjockare grått och så jämn grått.
Ja, och sen gul sand från Gobiöknen ovanpå den. Ja. Väderchef, va? Det skulle jag kunna vara
exakt.
Här. Jag pratar ju vädret på radion när vi gör morgonprogrammet på Rockklassiker.
Vad var han hette, väderchefen? Chi Pli eller sånt där.
Ja.
Grejen är också att den råkar ju bara den här
Chang Frick.
den råkar ju bara den här väderballongen flyga in över Montana där man råkar ha kärnvapenbaser också. Ja, som av en händelse så flög vindarna efter, enligt den kinesiska väderchefen Chi Pli, så flög den in över kärnvapenbaser i Montana.
Ja, det kan ha varit ren otur så att säga. Ja, den var inte absolut så snabb i alla fall. Den hade ju varit ute i flera månader. Det visade sig att amerikanerna känner till att det finns en lika lång ballong som seglar runt över Sydamerika, men det är man inte intresserad av att plocka ner.
En likadan. Det är ungefär som att säga att Runa Sögaard bara har drivit ett företag och fått näringsförbud. Jag tror att det är en 24 mellan 24 och 30 såna jävla kinesiska spionlag som flyger konstant över inte bara Amazonas utan även välfungerande demokratier som Bolivia, Honduras och Guatemala.
Mm. Men du tror fortfarande på idén att det är en spionballong helt enkelt?
Jag tror på den bärande idén att kineser ljuger. Hur vet man att en kines ljuger? Jo, hans läppar rör sig. Och här vill jag poängtera, jag har ingenting emot det kinesiska folket som Mao Zedong dödade hundratusentals av rent randomly 1949 i samband med den stora kulturrevolutionen. Här är det Kinas regim jag vill åt.
Ja, visst. Hur skulle du komma åt dem då?
Inte pingisspelarna, inte de som kör Fodora-truckar, inte de som jobbar extra i disken på Davas farsas restaurang. Det är den kinesiska regimen. Ja, maktens människor ska kläs av. Det här är ju Vilhelm Moberg, Hans. Ja. Det här är ju Rid i natt, fast med en kinesisk jävla spionballong.
Ja.
På tal om ballong, i luften har gått ur oss, Hans.
Ja, det har den verkligen. Men tänk dig själv att sitta och prata så här hela tiden.
Vi vill passa på att tacka dig som står ut med oss. Mm. Vi har ungefär 50 000 unika lyssnare i veckan, vilket är helt sensationellt och helt, det är ju kulturskymning, Hans. Det är för fan bedrövligt.
Ja, det är det verkligen. Ja.
Det är ju fler än vad det är deltävlingarna förbannade samiska mellon som de lanserar nu på SVT.
Mm.
Tack för att du står ut med oss. På torsdag kör vi live. Och vilken tid är det, Hans?
Det är 9.30 på torsdagar och då är ju Davva, vår demonproducent, med oss. Norrköpings store son har vi ju kallat honom.
Ja, efter Gunnar Nordahl som var en...
Och Ove Kindvall.
Ja, Ove Kindvall, absolut.
Och Kai Kindvall.
Kai Kindvall, absolut. Han hette Kai, han jobbade i hamnen. Inaktuellt bara närmar sig sitt slut. Har du frågor inför podden på torsdag. Du kanske inte kan vara med och lyssna. Du kanske till och med har, nej, det är inte sannolikt att folk som lyssnar på den här skiten har ett jobb, Hans.
Men... Nej, men kanske annat gör.
Ja, vad är det för mejladress till oss om man vill mejla in frågor, påhopp och kritik av det vi har sagt? För mycket av det här som vi har sagt stämmer ju inte.
Det är väldigt mycket rättelser som kommer in. De tar vi ingen hänsyn till, men vi läser dem ju och tar åt oss. Men vi skulle aldrig erkänna, så att säga, i offentligheten att vi har sagt fel om allting.
Nej, jag erkänner ingenting. Det är åklagarens uppgift. Citat Clark Olofsson i en infamösa intervjun med Malou von Sivers.
Mm. Ni mejlar helt enkelt inaktuellt@podplay.se. Inaktuellt@podplay.se. Så kan ni, och Jonas läser alla mejl slaviskt.
Ja.
Svara på en del också, jag förstår.
Skicka gärna dickpics, även för de som är tjejer. Här sätter vi inte, här är vi helt könsneutrala i vårt lågaffektiva bemötande mot tidens tecken.
Ja.
Får bara säga en sak, Hans.
Ja.
Att det är roligt att den här podden vi gör på måndagar är ju väldigt, väldigt väl avlyssnad. Och sen när vi tar in frågor då via Davva på torsdagarna 9.30 i livepodden i poddplay-appen, då är det i stort sett att folk hör av sig och ska rätta det som
fel.
Har sagt
på måndag. Ja, just det. Alltså, vi skulle kunna kalla det torsdagens livepodd egentligen en rättelsepodd helt enkelt, där vi ber om ursäkt för allt det vi har sagt fel.
Så, exakt.
Det tycker jag väl är okej.
Ursäkter är överskattade. Citat Ulf Lundell på fyllan i ett växthus nere på vackra Österlen där numera bor med sin 32-åring yngre flicka. Ska vi gå ut, Hans, på lite outlaw country?
Ja, vore väl trevligt.
Amerikanskt, va? Inspelat strax under en kinesisk spionballong i Ohio, Mellanvästern. Balladen om Daniel Boone. Tack för att du lyssnade på Inaktuellt.
Daniel Boone was a man, yes, a big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain was he. Daniel Boone was a man, yes, a big man. He was brave, he was...
Och på slutet är det många som undrar, hur fan har det gått med bilen, Hans? Du ringde Bergare strax innan podden började. Har Bergare hört av sen så överhuvudtaget?
Nej, han skulle komma på studs. Han skulle precis gå i tjänst. Nu har det gått 4 timmar och har inte hört ett pip.
Oj,
så att, nej, det verkar gå dåligt. Vi får återkomma till det på torsdag om bilolyckan som jag var med om. Jag var inte direkt med, det var ju någon som körde på min stackars bil.
Hans kör alltså inte en Mercedes Geländewagen.
Nej, vad fan att jag inte hade geländen istället för min lilla Polo som studsade som en jävla gummiboll på trottoaren när någon körde på den.
En del av